Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen för den femte söndagen i påsktiden. Så skriver profeten Jesaja i det 57 kapitlet och från den 15 versen. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig de själar som jag själv har skapat. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vem är Gud för dig eller mig? Vem är han för dig och mig? Den frågan är inte viktig för att veta vem Gud verkligen är. För vad du eller jag personligen tror om Gud, det påverkar inte vem han i verkligheten är. Även om folk tycks tro det. För i vår tid, i det postmoderna samhället, så drillas och curlas ju människor att tro att det viktiga är att förstå sanningen utifrån folks högst personliga uppfattningar. Och när man samlas till kurser och konferenser så använder man det som kallas för PBL, problembaserat lärande. Man försöker samla in vad folk tänker och tycker och anser och känner, vad de har för egna erfarenheter. Och man försöker komma fram till någonting genom eget forskande. Och så sammanfattar den lyhörde kursledaren med tuschpenna på whiteboard. För alla har ju någonting att komma med. Men när det gäller livets viktigaste frågor. Frågan om liv och död. Frågan om skuld och förlåtelse. Om Guds helighet och om Guds nåd. Om mening och livsmål. Så är dina och mina högst personliga åsikter helt värdelösa. Därför att människans kunskap och förståelse i andligt avseende har fördärvats av synden, av vår olydnad. Profeten Jeremia förklarar, bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jeremia 17, vers 9. I dagens text, som skrevs ner i profeten Jesajas profetrulle och som skulle läsas av judafolk när de senare fördes bort i fångenskapen i Babylon, så försöker Gud trösta ett folk som kanske börjat ge upp hoppet både om sig själv och om Guds kärlek. Men han börjar med att presentera sig själv, förklara vem han är. Som om de var på väg att glömma det. Det är välgörande att Gud berättar vem han är genom sina heliga profeter, apostlar och evangelister. För hur skulle vi annars kunna förstå honom? Vi kan förstå att han finns. Vi kan förstå att han är rättfärdig och allvetande. Genom skapelsen och våra samveten. Men det här kan tryckas bort. Den kunskapen kan tryckas bort av synd och otro. Och det finns ju mer att lära om Gud. Därför påminner oss Gud idag genom profeten Jesaja. Ty så säger den höge och upphöjde. Han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Herren börjar med att tala om sig själv som den upphöjde. Han är större. Vi tänker oss universum som stort. Med miljarder stjärnor och galaxer. Gud är större. Han är upphöjd. Han är bortom vad vi kan tänka oss. Han är evig. Han finns före allting. Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Han tronar till evig tid. Och han är helig. Det betyder att han är avskild. Han står över allt som har med synd och orenhet att göra. Han är ren. Han är rättfärdig. Inte heller det kan vi föreställa oss. För vi har aldrig sett någonting helt fullkomligt rent eller heligt. Allt i skapelsen är ju besmittat av brist, av synd, av begränsning. Men Gud, säger texten, bor i det höga och heliga. Skriften säger att Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se. Första Tim 6:16. Den säger att Gud, vår Gud, är en förtärande eld. Hebreerbrevet 12:29. Och den här aspekten av Gud kan skrämma den människa som är oroad över sina egna synder och sin egen skuld. Om Gud är så hög, så upphöjd och så avskild ifrån allt begränsat och allt smutsigt i människovärlden. Hur skulle han vilja befatta sig med oss människor? Hur skulle du och jag kunna bestå inför hans rättfärdighet när han vill rannsaka och döma oss i tiden eller i evigheten? Men Herren är i dagens text inte klar med de här orden om höghet och helighet. Om sig själv. I presentationen av sig själv. När han beskriver sig själv. Han säger: jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad. Och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt. Inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig det själa som jag själv har skapat. Gud ger oss den fullkomliga bilden av sin natur. Han är både den rättfärdige och kärleksfulle. Han är både den som dömer och den som benådar. Han är både den helige och den närvarande. Han är både upphöjd och Gud med oss. Han talar både lag och evangelium. Utan båda dessa aspekter av Gud så kan vi inte förstå Bibeln. Vi kan inte lära känna Gud. Den moderna människan väljer ofta bara den ena sidan av Gud. Och så får man en halvgud. Många moderna människor har föreställningar att Gud är så upphöjd och så främmande att man nästan inte kan lära känna honom. Många svenskar talar om Gud som något. Eller Gud som ödet. Det finns någonting. Eller som Dan Anderssons. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Men en Gud som bara är någon eller något känner man inte. Man har ingen relation till denna eller den eller det. Och detta kan ju inte förändra våra liv. Den okände guden kan också vara skrämmande. Vanlig är också en annan föreställning. Den motsatta föreställningen. Gud som husguden. Gud som någonting som vi kan snickra ihop och bära med i vår ficka. Som alltid finns där. Som är min kompis. Låtsas kompis. Som blir nöjd med våra ansträngningar. som vi kan blidka med våra små offer, som bara finns till för att tillfredsställa våra behov. En sån Gud. Till och med människor som inte betraktar sig som troende kan ibland skicka upp en bön till Gud. Har vi kanske hört ibland. Till exempel när bilen kör fast. När man söker ett nytt jobb. Gud hjälp mig. Innan man ska fria. Eller när flygplanet utsätts för turbulens. Gud hjälp mig. Och samma människor kan fräsa till. Var fanns Gud när jag hade det jobbigt? När min man dog. När mitt barn fick cancer. När jag förlorade huset. Var fanns Gud? Avguden är en Gud på människans egna villkor. En Gud som har skapat sig. Som bara existerar så länge han behagar nutidsmänniskan. Han finns bara så länge vi behöver honom. Men när vi inte behöver honom så finns han inte. Och så snart han börjar ställa krav så stoppar man undan honom. Men den guden finns inte. Det är en avgud. Gud presenterar sig idag som den Gud som är upphöjd och helig. Han är inte beroende av oss. Han existerar inte på våra villkor. Men han är också nära oss. Han älskar oss. Jag bor i det höga och det heliga. Men också hos den som är förkrossad. Och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Gud var både den som skapade världen och den som utplånade världen genom syndafloden. Han är den som lät judafolk föras bort till den babyloniska fångenskapen. Men han var också den Gud som efter 70 år förde dem tillbaka. Juda och Israel hade samma problem som folk har idag. Antingen så fruktar man Gud så att man flyr bort ifrån honom. Man vill helst inte tänka på honom. Eller så fruktar man honom inte alls. Så att man inte tar honom på allvar. Fyra verser innan dagens text så säger Gud någonting väldigt intressant om sitt folk. Som präglar denna dubbelhet. Att både frukta Gud för mycket och inte frukta Gud alls. Jesaja 57, vers 11. För vem var du rädd och fruktade? Eftersom du bedrog mig. Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så eftersom jag varit tyst och det sedan en lång tid fruktar du mig inte? Så vi ser att det både fruktar och inte fruktar. Men vi lär oss i katekesen. Vi ska frukta och älska Gud. Det är därför Gud behöver presentera sig som han gör i dagens text. Som både den som är upphöjd och den som är nära. Och så gör han också till nutidssvensken. Man kan delvis översätta det i modern språk. Nej, Gud är inte bara till för dig. När du behöver en kompis att prata med. Han är mer intresserad av ditt hjärta. Mer intresserad av ditt hjärta än dina tornaglar. Eller ditt onda lillfinger. Och han tycker inte att det är en småsak att du inte ber oftare till honom. Eller besöker hans hus. Eller umgås med hans folk. Han anser inte att man kan släta över att du inte sätter honom före dina egna behov, dina egna vänner, dina egna intressen och din egen njutning. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige, jag bor i det höga och heliga. Men han säger också till nutid människan, jag är en Gud som också bor hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Psalmisten, han var också medveten om dessa dubbla perspektiv på vår Gud när han sjunger. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem är som Herren, vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden, han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn. Psalm 113, vers 4-7. Ja, verklighetens Gud, Bibelns Gud, är så annorlunda jämfört med alla mänskliga föreställningar om honom. Och därför måste vi låta honom beskriva sig själv innan vi skapar föreställningar om honom. Men hur är han nära oss? Hur blir han, Gud, med oss? Hur kan han bli så nära att han bor hos oss? Den frågan besvarar profeten i sin bok i det 7:e kapitlet och den 14:e versen. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel, som betyder Gud med oss. Ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradummet och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste, Jesaja 9:6. Tänk den Gud som var så stor och så upphöjd och så frånvarande blir det lilla barnet i krubban. Gud kommer oss nära, blir människa genom att låta sig födas av jungfrun Maria. Gud som är den outgrundliga guden kan vi aldrig höja oss emot. Och därför kommer han till oss. Han stiger ner, han blir kött, han blir som en av oss. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Våra synder skilde oss ifrån Gud. Men just dessa tar Jesus Kristus, Guds son, på sig i sin kropp och straffas för dem på korset. Genom honom, genom hans död på korset och hans segerrika uppståndelse ur graven på den tredje dagen, äger vi förlåtelse, frid och rättfärdighet. Om vi hittills känt oss nedtryckta på grund av våra synder och vår skuld, på grund av att Gud har skrämt oss med sin helighet och upphöjdhet, så får vi nu höra hur han ser på den som suckar över sin svaghet och sina brott mot Guds lag. Jag bor i det heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Den människa som är så stolt och nöjd med sin egen helighet, hos den människan får Gud inte plats. Men hur skulle en människa som idag har fått höra att det är bara Gud som är helig kunna annat än darra och bäva inför orden om honom som bor i det höga och heliga? Men så säger texten, Herren är nära den som har ett förkrossat hjärta och frälsar den som har en bedrövad ande. När Jesaja skriver sin bok så hade folket inte ödmjukats inför Herren. Man byggde sin egen religion. Man sprang efter hedningarnas avgudar. Därför valde Gud dem att få lära sig vart stoltheten och självrättfärdigheten leder genom att straffa landet och föra bort dem till den babyloniska fångenskapen i det 66 kapitlet. Så säger han: liksom dessa har valt att gå sina egna vägar och har sin själs glädje i sina vidrigheter, så ska också jag välja deras ofärd och låta det de fruktar komma över dem. Ty ingen svarade när jag ropade, ingen hörde när jag talade. De gjorde det som var ont i mina ögon, de valde att göra det som misshagade mig. Men Jesajas bok var ju inte skriven bara för att varna för synden och förklara vilken olycka som skulle drabba Guds folk på grund av deras olydnad. Det var också skriven för att de skulle hämta tröst när de drabbades av straffdomarna och grät i sin fångenskap i Babylon över sin situation, över att ha förlorat sitt tempel och sitt land. Trösten var att jag bor hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Att ge liv åt de ödmjukas ande. Att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Också vi har gått vilse i vår egen självupptagenhet. Också vi har förlorat sikte på Guds helighet. Vi bröt mot hans heliga lag och vilja. Men han kom oss så nära att han sände sin enfödde son Jesus Kristus som ett fullkomligt offer för våra synder och gav oss förlåtelsen genom hans blod och kors, reningen därigenom. Vem är Gud för dig och mig? Frågade vi inledningsvis. Genom Guds ord i dagens text, genom det predikade evangeliet, presenterar sig Gud som den helige, kärleksfulle, som den upphöjde och den närvarande. Och det är underbart att Kristus genom tron får bo i våra hjärtan, därför att vi vet att försoningen är fullbordad genom hans kors. Men det är inte bara en insikt, det är inte bara en kunskap, det är en levande sanning som förändrar oss, som profeten säger. Och de orden ska vi inte hoppa över. Han säger: Herren ger liv åt de ödmjukas ande. Han ger liv åt de förkrossades hjärtan. När vi känner oss så kraftlösa och uttorkade som torr jord i en öken, då är detta glada budskap om frälsningen i Kristus Jesus ett livets vatten som ger ny kraft, ny vilja och ny glädje. Då fylls vi av kärlek till Gud och medmänniskan, så att vi av hjärtat lovprisar vår Gud och betjänar våra medmänniskor. Då blommar våra själar upp av Guds kärlek till oss i Kristus Jesus. Och detta evangelium, detta glada budskap, kommer till oss idag genom predikan, genom avlösningens ord och genom altarets sakrament. Vi tar emot dessa nådens medel och gåvor med glädje när vi nu påminns om vem Gud är och att vi är hans älskade barn. Amen. Låt oss bedja. Tack käre himmelske Fader för att idag har påminnt oss om vem du är. Att du är den helige och upphöjde, och att du är den som är nära, den som har ett förkrossat hjärta. Herre, ge liv i våra hjärtan genom detta glada budskap, detta evangelium, så att vi tjänar dig troget varje dag, ända till en dag som du kommer åter. Amen.